Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, men 10-tal år sedan när jag fridök som mest så insåg jag att jag stoppades hela tiden för att dyka djupare. Och insåg att jag var rädd för att dö. Och det vart en insikt. Och då uppkom en fråga i den insikten. Om jag är rädd för att dö, kan jag verkligen leva fullt ut? Och svaret på den frågan var nej. En lärare som brukar säga det. Det är bara två saker vi vet helt säkert i livet. Det är att vi kommer dö och vi måste betala skatt. Ja. Jag tror inte du kan sätta dig hemma och säga så här. Nu ska jag tänka fram min passion. Och så funderar jag, ett, är jag passionerad över fotboll? Nej. Jag är passionerad på tennis? Nej. Badminton? Ja, kanske. Alltså du måste, jag tror inte passion är någonting som händer i huvudet. Utan den där brinna. Jag tror att det är något, brinner du i ditt huvud för någonting eller brinner du liksom inne i bröstet?
Ju lyckligare du är, desto djupare dyker du. Anneli Pompe har varit ner på 126 meter under havsytan utan syrgastuber och som tredje kvinnan i världen bestigit Mount Everest från nordsidan. Men vad är egentligen ett äventyr? För Anneli finns inga sådana jämförelser. Ditt äventyr till närmaste badsjö en tisdagsmorgon är precis lika mycket värd som hennes strapatser på Seven Summits. Vad för sig går i hennes huvud? Hur förhåller hon sig till rädslor och hur gör man upp med döden? Varför var hon på tystnadsretreat i 10 dagar fast hon höll på att bli galen redan efter 2? Vad är frihet egentligen och vad kostar friheten? Och hur hittar du din passion? Det och mycket annat diskuterar jag tillsammans med en av Sveriges främsta äventyrare. Nu rullar vi! Professionell äventyrare, föreläsare, personlig tränare, coach och instruktör inom yoga, bergsklättrare, fridykare, författare och fotograf Anneli Pompe. Välkommen till Bodens spännande möte.
Tack så mycket.
Du, det har varit nästan så jag tappar Anna den här långa presentationen.
Ja, det var nästan så jag hade glömt bort hälsen av dem själv.
Du kanske skulle gjort det som är expert på att hålla andan.
Ja, precis. Kanske räkna upp alla yrken jag har på en inandning eller en utandning.
Ja, just det. Hur länge kan du hålla andan?
6 minuter som längst.
6 minuter? Mm. Vet du vad svenska rekordet är?
För herrar, det var slogs nyligen, 8-någonting är det nu va? 8-12 kanske. 8-12.
Jag var tvungen att slå upp det.
Ja.
Det var faktiskt en herre som heter Valdemar Karlsson.
Just
som
det.
Den 15 februari
under
en tävling i Lundbybadet. Han höll andan i 9 minuter och 2 sekunder.
9 minuter, så pass. Ja. Mm.
Men där står det att han tävlar någonting i statisk apnea, en tävlingsgren inom fridykning.
Precis,
är det?
Det är stillaliggande andhållning, kallas för statisk apnea. Och det är ju lite konstigt, det är ju en sport, men ändå inte. Alltså du ligger still och håller andan, huvudet neråt i en pool. Och det är ju bara ett mentalt spel egentligen. Visst har det med fysiologi och sånt att göra, men det är oerhört tuff sport.
Ja,
om man nu vill kalla det sport. Men jag tror världsrekordet för män ligger på 12 någonting. Och för kvinnor så är det 8-någonting.
Men se, det har jag uppdaterat mig också.
Ah, ja, vad bra. Då kanske du får lära
faktiskt,
mig.
Ja, det är faktiskt en kille som heter David Blaine. Som 2008 slog världsrekordet i att hålla andan under vattnet. Han gjorde det i en show hos Oprah Winfrey.
Mm.
Och då var rekordtiden 17 minuter och 4,04 sekunder.
Ja, men han använde syrgas innan.
Ad.
Så det är inget
han
fuskar.
Riktigt.
Ja. Nej, no, det är väl ett sånt där showrekord liksom.
Ah.
Men, och han tränade innan, gjorde han. Han tränade i liksom andhållning.
Ah.
Men om man andas syrgas innan, ren syrgas, så börjar du med mer syre i blodet och lägre koldioxid.
Ah,
så då kan du hålla andan mycket längre.
Men du, vad är skillnaden mellan att ligga i vattnet och hålla andan eller att sitta som du och jag gör vid ett
bord? Ju mer avslappnad du är, ju mer syre sparar du. Så det är ju mycket bättre och vara nästan viktlös, vilket man är i vatten. Då kan du ju bara flyta omkring. Du behöver ju inte anstränga en enda muskel. Du bara ligger där. Och sen när du har vatten på ansiktet så blir din dykrespons mycket starkare. Så
okay.
Då kommer du spara mer på syret också. Så du kan oftast hålla andan mycket längre i vatten än på land.
Ja, det ser man.
Mm.
Ja. Innan vi går vidare så ska vi faktiskt säga att vi sitter ju på ett rum på 14:e våningen.
Mitt i Götlaborg.
Mitt i Götlaborg. Jag har utsikt över Bruce Springsteen, jag vill säga. Men,
hans arena.
Hans arena, just det. Som han rockade sönder en gång, Nya Ullevi. Och vi sitter på ett företag som heter Move Up. Som har gett oss den här möjligheten att sitta här. Tycker jag är fantastiskt.
Ja, det är fint med utsikt.
Ja, verkligen. Du, det här med att hålla andan. Kan man liksom... Kan man som normalbegåvare så här, kan man liksom lära sig det? För jag har testat så här, och en minut sen är jag ju alldeles, sen mår jag illa.
Ja, jag ska säga, när jag har kurser i fridykning så lär sig alla hålla andan mellan 2 och 5 minuter på ungefär en halvtimmes träning.
Okej.
Okay. Så det är några få enkla trick som gör att alla kan lära sig att hålla andan. Och det handlar inte om att vara bra på att hålla andan, det handlar mer om att vara bra på att andas och välja vad man tänker på. För din kropp kan hålla andan jättelänge. Kroppen har inga problem med det.
Det
huvudet, som sätter stopp är precis på göteborgska huvudet.
Ja, liksom, kan du, nu ska vi inte sitta här och hålla andan i 5 minuter för då kanske det blir jäkligt tråkigt för
ja,
våra
det är lyssnare. Ja, det är ingen
publiksport. Men kan du i kortet bara berätta 3 punkter som är?
Jätteenkelt.
Ja.
Punkt nummer 1, ta ett stort andetag. Så man inte har ett sånt här fjösigt andetag. Man måste fylla lungorna med så mycket luft som möjligt. Mer luft betyder mer syre och längre andhållning.
Ja.
Och sen måste du andas korrekt innan din andhållning. Du vill ha ner pulsen och vara så lugn som möjligt.
Mm.
Och då behöver du ha en förlängd utandning och en djup inandning. Så du andas in på kanske 4 sekunder, ut på 8 sekunder. För varje gång du andas ut så aktiverar du det parasympatiska nervsystemet så gör att du blir mer och mer avslappnad. Så din puls kommer gå ner och du tar upp mer syre i blodet. Och du blir också mer avslappnad. Och ju mer avslappnad du är, ju längre kan du hålla andan.
Mm.
Och punkt nummer 3 är att tänka på någonting som gör dig lugn. Så att du tar hjälp av dina tankar istället för att tänka att nej, det här går inte. Det här kan inte vara nyttigt. Det här är inte normalt. Nu måste jag andas. Och så andas du för att du har tänkt att du måste andas. Men du måste egentligen inte alls andas. Det var något du trodde bara. Så det gäller att välja tankarna klokt.
Men det måste jag fråga dig en grej. När jag för länge sedan, när jag var ung, så hade vi någon tävling att vi skulle dyka från en flotte in till en brygga.
Mm-hmm.
Och då var det någon som hade kommit på det att om du djupandas ett antal gånger sådär riktigt mycket innan du dyker ner och så hoppar du ner och så kan du hålla andan. Och så gjorde jag det och sen kände jag liksom det att alltså, det var precis så jag fick tag i bryggan för jag höll på att svimma.
Mm.
Och då har jag hört det som att det där är inte bra att göra.
Nej, det var antagligen hyperventilering som ni höll på med. När man andas så här.
Ja, precis. Vad händer då?
Ja, då andas du ut för mycket koldioxid. Och nu blir det väldigt fysiologiskt.
Ja, men
nu ändrar du pH-balansen i blodet. Och dessutom så håller då blodet håller tag i syret för att, istället för att släppa ut det i vävnaderna. Så att då får du väldigt snabbt syrebrist istället.
Mm.
Så jag vet inte för er som har sett Det stora blå kanske för länge sedan. Om ni minns japanen. Han satt ju och körde sina speciella andningstekniker vilket var hyperventilering. Och han hyperventilerade så att han svimmade innan sitt dyk. Så de japanska teamen fick springa iväg med honom snabbt som att han dök aldrig. Utan han andades sig in i en svimning istället. Och det kan man göra.
Och det där är ju farligt.
Det är inte farligt.
Ja, men om du svimmar av i vattnet och du
i vatten är det ingen bra idé att svimma.
Nej, men det var det jag tänkte.
Ja, han hyperventilerar på land.
Nej, men jag tänker att om man gör en sån, det var ju liksom sådär typ tonårsgrej.
Ja, nej, det kan vara farligt. på riktigt, verkligen. Det är en av de viktigaste reglerna i fridykning, att du får aldrig fridyka själv. Tyvärr är det många av världens bästa fridykare som har gått bort just på det sättet. De har varit iväg och fridykt och tänkt att jag kan det här.
Inte själv och inte hyperventilera.
Precis.
Få bra regler.
Kom ihåg det.
Kom ihåg det, ja just det, precis.
Inför sommaren.
Inför sommaren. Jag har också hört att man kan påverka sin hälsa genom andning.
Oj. Hade vi en timme bara eller?
Nej, vi har inte längre, men det lät som att
du... Jag kan prata om andningens fördelar en hel helg om du vill. Okay. Andningen är ett fantastiskt verktyg för att förbättra sin hälsa. Mm-hmm. Och de flesta andas ju mycket sämre idag än man gjorde tidigare. Och stress påverkar andningen. Och vår andning i sin tur påverkar vårt välmående. Det finns ju, det var en av mina lärare inom andning, heter Anders Olsson. En av de bästa inom världen i andning faktiskt. En svensk man som riktigt nördar ner sig i det här. Han gjorde ett experiment, läkarstudenter som fick hyperventilera i ett par minuter, eller var det 5 minuter kanske. Och deras stresshormoner ökade med 260%.
Oj!
Genom att andas fel så påverkar du helt enkelt hur stresshormonerna frisläpps i kroppen. Och om du tvärtom då, motsatt till exempel, skulle andas i en påse lite grann, då får du mera koldioxid i blodet, vilket faktiskt har positiv egenskap. Så då minskar snabbt stresshormonerna och då blir betydligt lugnare.
Så känner man sig lite uppstressad på jobbet, så fram med påsen.
Ja, men det kan på riktigt, det kan förhindra en panikångestattack. För det börjar oftast med att börja hyperventilera och då så får du mer och mer panik. När det helt enkelt är att ta ett, det kan vara svårt när du är i den situationen såklart, men kunna ta ett djupt andetag, nästan hålla andan och framförallt få en förlängd och en förlängd utandning. För då blir oftast inandningen djupare också. Och det är utandningen som aktiverar parasympatiska nervsystemet som gör att det blir lugnare.
Men kan man säga så här att det är bra att då och då hålla andan?
Ja, det kan också vara ett tecken på dålig andning faktiskt, tyvärr. Att man är så uppe i varv eller liksom spänd och så sitter man och håller andan och så plötsligt måste man andas i kapp efter att man har hållit andan. Så det bästa typen av andning är att ha en rytmisk andning som är djup och lite lugnare än vanligt. Den kanske optimala andningen är 8-10 andetag i minuten.
Men alltså jag tänker med att man med berått mod då och då håller andan, är det bra?
Ja, som träningsform absolut. Ja. Om du bestämmer dig för att nu ska jag träna mina lungor och jag vill träna min hälsa helt enkelt. Då absolut jättenyttigt att hålla andan. Man får faktiskt mer röda blodkärl i hjärnan så du får bättre syresättning. Inte röda blodkärl, alla blodkärl, vad heter det? Ja, mera blodkärl.
Ja, okej. Okay. För jag har sett det här att, nu vet jag inte om det klippet finns ute, men du var ju med Mästarnas mästare.
Just det.
Och då körde du någon sån här...
Nu är det väl lite andhållningsträning för det gänget jag var med. Det var jätteroligt.
Ja, vem var bäst?
Henke Larsson.
Jaså?
Ja, han har ju vinnarskalle utan dess lika. Så man såg hans pannben, liksom, han vägrade att låta Anders vinna.
Ja, vad härligt.
Men det är också så att har man väldigt god kondition så förbrukar man ju mycket syre. Så att Anders som har väldigt bra kondition, han kanske hade en nackdel faktiskt i andhållning.
Anders... Ja, det var skidåkare.
Vad heter han efter?
Just det. Ja, ja. Mm. Vi ber lyssnarna att fylla i där. Ja.
Anders med stort A.
Anders med stort A, ja. Men vad härligt, bra tips för det. Jag tänkte så här att innan vi går vidare så ska vi då ta och damma av den här, vad jag skulle kunna kalla det för, elefanten i rummet. Corona.
Jaha.
Det är faktiskt därför som du och jag sitter här.
Precis.
För du skulle ha varit någon helt annanstans och du vet ju att jag har stalkat dig lite och vill gärna ha dig till podden. Och så tänkte jag så att nu har jag chansen.
Ja,
för jag tror att hon är i Sverige.
Precis. Som många andra, jag hade en fulltecknad kalender innan. Ja. Det var ju bara, jag tänkte 2020, jäklar vilket roligt år det kommer bli. Så mycket roliga grejer att göra. Vilket det fortfarande är. Ja. Men den var ju lite mer storslagna kanske.
Vad skulle du ha varit?
Jag skulle ha varit på Honduras just nu.
Så här, just nu pratar vi då mitten på maj är vi nu.
Precis, och kanske närmat mig riktigt stora fridykningsdjup och gjort mig redo att tävla. Mm. Om 2 veckor ska jag tävla till fridykning.
Okay. Men hur känns det att du är tvungen att avbryta allt sånt? Vad är liksom det värsta för dig med det?
Nej, det är ju ingenting faktiskt. Det är, nej, det är helt lugnt. Jag är helt lugn. Jag var besviken i halv dag kanske. Sen bara, nej, det får göra något annat istället.
Det är go with the flow.
Ja, så jag är, nej, det är slöseri med tid att gräma sig över sånt som inte kan hända.
Men det finns ju en ekonomisk aspekt på det här, för du kanske skulle ha varit föreläst och gjort lite andra
saker. Ja, nej, jag skulle bara varit väg och tävlat faktiskt. Men alla, i april skulle jag föreläst jättemycket och mycket föreläsningar även i juni, och allt är ju inställt såklart. Men jag har valt att inte oroa mig för det heller.
Det är bra det. Val.
Ja.
För vad ska du vad
ska det är ju helt onödigt. Det är ju, det enda jag kan göra är ju dra in på kostnader och sådär, och det är lätt gjort. Jag lever gärna enkelt och billigt.
Nu har vi gjort lite som jag tror Astrid Lindgren och hennes vänner gjorde. De hade en annan grej som de ofta hamnade i och pratade om, precis som vi pratar om corona nu, så fort man träffar någon, så pratar de om döden.
Ja,
så de satte sig, när de satte sig runt kaffebordet så började de med att säga döden, 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 döden. Sen har de pratat färdigt om det.
Okej.
Okay. Så det är kanske ett bra trix.
Ja, vet jag? Precis. Vet jag? Ja.
Du, nu skiter vi det här med corona och går till någonting mycket väsentligare. Det här med att vara professionell äventyrare, som jag är en av den här långa uppräkningen som jag gjorde. Alltså... Har du ofta haft något annat jobb än att vara professionell äventyrare?
Jag vet inte. Jo, men det är klart jag har. Jag har inte levt på det hela tiden. Jag vet inte när man blir kallad egentligen. Om det var när jag började få sponsorer. Eller när jag började jobba som guide. Eller... De flesta blir kallade äventyrare så fort de gör någonting som har med berg att göra. Men idag blir man kallad äventyrare om man är ute på någon liten expedition eller sådär. Så det är ingen tid, det är inget liksom man måste göra precis för att kunna kalla sig det. Jag vill ju aldrig bli äventyrare, det har aldrig liksom varit något mål för mig. Jag ville bara se hur djupt jag kunde dyka, och så ville jag bestiga Mount Everest, och sen har det bara rullat på. Och sen upptäckte jag längs vägen att det roligaste, det är ju att utsätta, får jag nog välja det ordet, utsätta andra människor för äventyr och se dem växa och lära sig saker. Och hela det största äventyret alltid varit för mig, det är det som händer på insidan. Alltså det psykologin och det som är bakom äventyren och bakom människor som gör äventyr. Det tycker jag är mest fascinerande.
Vad händer? Har du några exempel?
Oj.
Eller kan du beskriva
det här? Nej, det är det. Alltså som på fridykningskurser till exempel. Fridykning är ju väldigt mycket ett inre äventyr. För du kan inte gömma dig när du fridyker, du möter dig själv. Det är lite som att meditera, det är att möta sig själv. Och fridykning är liksom en täckmantel för det, kan man säga. Okay. Plus att du lär dig jättemycket om din kropp, du lär dig om havet. Du upptäcker en helt ny värld när du börjar fridyka, som är fantastisk. Och du upptäcker hur dina tankar påverkar din prestation, din kropp, din inställning, ditt sätt att se på världen. Det blir väldigt stort. Och jag har sett många människor som kommer till fridykningskurser och tänker, jag ska lära mig en cool sport här. Nu kanske jag avslöjar saker jag inte borde säga. Men...
Nej,
så tror jag, jag ska komma till en cool sport här. Och så märker de att, oj wow, det här var mycket djupare. Mycket mer än jag någonsin föreställt mig. Att det liksom finns en helt annan dimension som man möter när man märker hur det inre påverkar hur vi upplever världen och oss själva.
Är det just att man kommer under vattnet?
Nej, jag tror att det är, men du är så otroligt utsatt på något sätt. Det är helt knäpptyst. Du uppenbarligen ingen mobiltelefon med dig. Det finns ingen att prata med, det finns ingenstans att fly. Så du blir liksom direkt utsatt för... Det enda du hör är din egna hjärtslag och det du tänker. Och annars så tror jag inte att människan kanske hör sina tankar så ofta. Men inte så att man är fullt medveten om dem i alla fall.
Spännande. Nu, jag tänkte på det här med...
Du tänkte?
Nu tänkte jag. Ja.
Ja, man kan använda tankar till bra saker, något som att tankar bara är dåliga saker. Men så länge man är medveten om vad man tänker på och hur det påverkar en, så tror jag att det är nyttigt.
Ja, och just nu påverkar det mig till att säga det här med professionell äventyrare.
Just det.
Jag gjorde en reflektion när jag 1985... åkte Transsibiriska järnvägen till Kina. som ju då precis hade öppnat så att man kunde åka in i Kina.
Oj, spännande.
Ja, det var väldigt spännande. Men då blev man kallad äventyrare.
Mm, det förstår jag.
Idag hade man ju inte blivit kallad äventyrare. Man
Nej, ska, det finns ju inte så vansinnigt mycket som inte redan är gjort.
Nej, eller hur va?
Mm, och ställen som är öppnade och ställen man aldrig varit på. Och det är lite synd. Men det finns ändå inget... Man kan inte riktigt jämföra äventyr. Det är det, din upplevelse, om det är stort eller litet, det kan du inte jämföra med någon annans upplevelse av någonting. Och det kan jag tycka sorgligt. Ibland kommer människor fram efter föreläsningar och säger att ja, det är ingenting mot vad du har gjort, men jag besteg Kebnekaise en gång och det var fantastiskt. Men det är visst, säg inte så. Det är alla upplevelser räknas liksom. Man kan inte jämföra att det du har gjort är större än det jag har gjort. Det tycker jag inte går att jämföra.
Jämför vi för mycket med varandra?
Ja,
saker och ting.
Det tycker jag absolut.
Ja. Vad är det, sociala medier och överallt?
Ja, annat? Jag tror bara att det framkallar känslor av kanske mindre värde eller att man behöver göra ännu mer för att räknas. Eller jag vet inte.
Men man tänker på barn då? Alltså för barn måste det ju vara så att när man är jätteliten så blir det ett äventyr att bara ta sig upp för på stolen.
Ja visst, och de tänker ju inte ens jämförelse. De är ju, tror jag inte i alla fall.
Blir de vuxna så jämför? Ja, men ja, mitt barn precis. Står redan, ja. Men gör det till ditt.
Eller? Exakt.
vad kan du minnas av som du kände var äventyr när du var barn?
Åh, alltså allt. Det var ju tidiga morgnar så brukade jag, innan mina föräldrar hade vaknat, så brukade jag tydligen gå in i min lillebrors rum, lyfta upp honom ur sin spjälsäng och så gick vi ut på äventyr i trädgården och i grannarnas trädgård. För grannarna hade sån här meterhögt gräs i en del av sin trädgård. Och där brukade vi krypa omkring med mantlar, så nu är det sån här superhjältemantlar på ryggen och leka, fantasilekar. Och sen kom väl mamma och pappa ut en gång och hittade oss på morgonen och så var det dags för frukost. Det var mina första minnen av äventyr.
Vad härligt.
Ja, och jag har alltid älskat havet. Och liksom vill plaska i vatten och snorkla omkring. Och alltid gillat att klättra upp på klippor. Så att jag har nog bara fortsatt med det.
Är du uppvuxen vid havet?
Nej, i Krokslätt.
I Krokslätt?
Men vi tillbringade alltid somrarna ute i Göteborgs skärgård där jag nu bor.
Ja. Du, dina föräldrar då liksom, tyckte de oj oj oj, nu har hon lyft ut lillebror och in i gräset, oj vad kan hända och så vidare. Eller vad var reaktionen?
Det minns inte jag. Jag tror inte jag tänkte på det.
Men jag kan tänka mig att de måste ha skrikit om du klättrar upp ett högt träd eller för branta berg eller något sånt där. Eller har de liksom,
ja,
vad hade
ja,
de för
jo, mamma är orolig av sig. Så hon... Alltid när jag säger att ja, men nu har jag tänkt åka till Antarktis här. Så mammas standardreaktion är, det tycker jag inte är någon bra idé. Men hon vet ju att jag är ingen adrenalinjunkie. Det finns ju kicksökare inom äventyrsbranschen. Mm. Och jag är ju ingen sån. Jag är där för att jag älskar naturupplevelsen. Och för att jag är nyfiken på vad som händer i gruppen jag är med i. Och uppleva nya ställen helt enkelt. Men adrenalinkickar har aldrig varit min grej. Jag gillar inte när det går fort. Jag gillar inte när det liksom ska verka extremt. Till exempel, jag har aldrig hoppat bungee jump. Jag har aldrig hoppat fallskärm. Jag gillar inte forsränning för jag tycker det går för fort. Man hinner ju inte njuta.
Åka bil fort är inte
nej, någonting. Nej, jag har inte en körkort.
Nej, men om någon så annan kör för fort blir du...
Ja, det beror på föraren. Om det är en bra förare tycker jag det är lite roligt. Ja. Men inte annars.
Men du har ingen körkort?
Nej.
Nej. Du har aldrig funderat på det eller?
Jag har inte, det, är så, det tar så tid. Ja. Jag vill göra annat. Jag tog amerikansk körkort när jag bodde i USA ett år. Men det var ju 100 år sedan. Jag kan köra bil om jag sätter mig i en, kommer jag säkert ihåg. Men ja, vi får se.
Vi får se.
Ja, jag gillar att leva miljövänligt.
Ja, det är också en aspekt av det hela. Mm. Men att gå till skolan kan ju också vara ett äventyr.
Absolut. Jag sprang till skolan, minns jag.
För att du tyckte att det var så kul att springa eller för att du tyckte att det var kul i skolan?
Nej, mer för att jag tyckte det var kul att springa och så sprang jag igenom skogen också, det var roligt. Ifall jag hade gått skolan idag och varit ung så hade jag kanske fått någon slags bokstavskombination. För jag hade alltid mycket överskottsenergi. Mm. Och det var först på äldre dagar som jag lärde mig hitta ett lugn i överskottsenergin. Att det fanns både och. Men alltid, jag var nog väldigt... Ja, överskottsenergi, rastlöshet vet jag att du ville prata om.
Mm.
Och det kan nog vara samma sak.
Mm.
Kanske inte.
Ja, vi vet inte. Mm. Vi får se. Men det brukar inte passa in i skolans värld.
Överskottsenergi, ja. Nej. Fast på min skola var det... Ja, jag kunde vara lugn. Jag är både och, två världar. Jag älskar att sitta still och rita. Eller måla eller göra saker också. Det gick bra.
Var det bästa ämnet, skolan?
I lågskolan var det nog det. Och rita.
Rita.
Och läsa. Älskar böcker.
Ja. Mm. Gympa?
Absolut,
ja.
Såklart.
Ja, det är såklart.
Ja, det var roligt.
Ja, ja, ja. Ja. Men sport då? Var det lagsport? Eller var det...
Jag har provat mig igenom de mesta sporter.
Ja.
Jag började väl med fotboll, tennis, gymnastik, dans, karate, friidrott. Och sen hittade jag klättringen. Upptäckte att det är ju... Alltså, göra en sport i naturen, det är ju det ultimata. För då får du naturupplevelsen och upplevelsen av att göra en sport i naturen. Så det blir ju tiofaldigt mycket bättre. Jag har alltid känt mig instängd på arenor och sporthallar. Lukta illa gör det och så. Nej, jag gillar att vara utomhus.
Ja, synligen förr.
Ja, precis.
Det är riktigt illa.
Ja, det gjorde det verkligen.
Men i den här uppräkningen så hör jag... Jag hör individuella sporter förutom fotboll.
Mm.
Är det det?
Nej, så jag skulle säga att ingen sport är egentligen individuell förutom kanske dans. Nej, det är alltid med andra människor inblandade. När tennis har du motståndare så blir det en slags relation till motståndaren. I klättring gör du absolut inte själv. Du lägger ditt liv i den andra klätterkompisens händer, mer eller mindre, som håller i repet. Fridykning får du inte göra själv. Så det är alltid en slags lagsport, som jag ser det.
Men hur betecknar du dig själv? Som en teammänniska eller som en individualist?
Jag kan vara både och.
Du kan vara både och?
Mm.
Du glider in i olika...
Mm. Båda går, det går bra.
Bra. Kan du vara, hur trivs du med dig själv när du är själv?
Alldeles utmärkt.
Alldeles utmärkt.
Jag skulle kunna leva som eremit.
Du tror det?
Ja, då, absolut. Fast om jag fick ha Douglas med mig, min hund.
Ja, just det. Ja. Precis. Där hörde jag någon väldigt rolig förklaring på varför han heter Douglas.
Nej, det är ett väldigt fint namn, Douglas. Men ja. Sen är det ju inte, det är Douglas utan U.
Ja.
Douglas.
Ja. Ja.
Det är lite Göteborgs.
Är det från
Göteborg? Ja, lite Göteborgs, hur man är det.
Ja,
det. Hade det varit en tik så hade hon hetat Selma med Ä. Förhoppningsvis varit ganska sällik.
Mm.
Det är en vattenhund såklart.
Ja, ja, ja. Underbart. Ja. Är det någon som inte vet vad ens hund eller katt eller någonting ska heta som man precis har fått, då kan man kontakta dig. Kommer
nej,
du på ett bra namn?
Det är inte, nej, det tror jag inte.
Vi skiter det. Men jag tänkte bara, det här med rädslor. För att du sa att din mamma är liksom som alltid är lite rädd. Eller,
men det hör nog till att vara mamma, tror jag.
Det hör till?
Ja.
Ja.
Man ska, klart man ska vara orolig.
Ja.
Det är, eller det hör till alla människor, tror jag. Hjärnan är gjord för att vara orolig och se upp för faror och...
Men vad var hon rädd för? Var hon rädd för att du skulle göra det illa? Eller
vad ja, antagligen att det skulle hända någonting.
Men kan du relatera det till hur det är idag? För det, åtminstone jag kan ibland tycka att man är väldigt rädd att det ska hända barnen någonting om man packar gärna in dem på lite på alla möjliga sätt. Hjälmar och sådär. Hur påverkar det barnen om du har människor runt omkring dig som hela tiden är rädda?
Ja, det är klart man påverkas som barn. Jag tror att barn lär sig mer av ett beteende än vad folk säger. Och går några omkring och är rädda och oroliga och hela tiden säger akta dig för det här, akta dig för det där. Det är klart att du blir en människa som växer upp och är väldigt räddhågsen av sig och kanske inte vågar utforska gränser. Eller, då blir ju världen väldigt liten om man är orolig och rädd hela tiden.
Är det bra att utforska gränserna? Vad ger det?
Det är ju en del av att vara levande.
Men det kanske är så att föräldrarna kanske inte har utforskat gränserna
så kan
själva.
Det vara. Så kan det vara. Och gränser är ju väldigt personligt. Vad som är en gräns, det kan ju vara för vissa är det en jättegräns att åka spårvagn eller buss eller prata med en främling. Eller, så det går ju heller inte att jämföra mina gränser med dina gränser.
Mm, nej, det är intressant.
Mm.
Men du, om du skulle ha egna barn, vad skulle du vara mest rädd för då i dagens samhälle?
Oj. Ja. Idag är det ju så mycket påverkan från sociala medier. Och bra fråga, jag vet faktiskt inte. Säkert vad de flesta är rädda för, att de ska hamna i någon slags drogberoende eller livsstil som är ohälsosam. Eller bli deprimerad. Eller bli stressad. Eller jobba med någonting som inte är roligt. Finns många faror.
Ja, men jag tycker det är intressant att du säger det. För de flesta skulle kanske ha svarat att men om de åker in till centrala Göteborg och råkar ut för någonting eller något sånt där. Men du ser det mer liksom som att de kan till exempel få ett jobb som är, som du säger, som man inte trivs med.
Ja. Eller som man, vilket är ganska troligt.
Är det ganska troligt? Ja. Hur menar du då?
Vad är det? Finns det statistik på det? 80% av människor gillar inte sina jobb.
Nej.
Det är ju fruktansvärt statistik. Ja. Och det är vad du jobbar med. Det är vad du gör större delen av dagen.
Men det där är ju intressant. Hur tar man sig ur det?
Ja, det är ju en fråga om inställning. Antingen så bestämmer du dig för att faktiskt gilla ditt jobb och göra ditt bästa och tycka att det är roligt. Eller så gör du något annat.
Men det kan ju vara svårt.
Om man bestämmer sig för att det är svårt.
Ja, men om du säger så här att du sitter i en situation där du... man sitter ju i en ekonomisk situation. Och,
som de har försatt sig.
Ja, men många gånger så har man ju liksom då, man ska ha ett hus och man har barn och man kanske, det går inte bara liksom att, nu skiter vi där.
Det är klart man inte kan göra det. Men då får man ju ändra lite i taget så att, tills det funkar. Eller vänta, eller.
Men det här med rädsla, att det finns ju någonting som du säger, att det hindrar en och att det begränsar en i livet. Och du har ju liksom stretchat det ganska långt i alla fall. Om man ser det ur något sorts allmänt perspektiv.
Mm.
Både i djupet och i bergen. Men jag intervjuade för något år sedan en tjej som heter Annie Seal. Jag vet inte om hon är bekant för det. Hon har ju...
Hon reseförare.
Ja, hon har ju kört Paris-Dakar och massa andra... extrem, får man nog säga, extremrallytävlingar med motorcykel genom öknen. Och hon har ju en devis som säger: jag leker inte med döden, jag leker med livet.
Ja, fint.
Hur relaterar du?
Ja, men det kan jag absolut relatera till. Det har ju ofta att göra med att de som tycker det som jag och hon gör verkar farligt, de vet ingenting om det vi gör. Man tycker ofta sånt som man inte kan någonting om, det verkar ju farligt.
Men du menar att det är inte så farligt?
Nej, absolut inte. Hon är ju superduktig, så det, för henne är det ju inte särskilt farligt.
Det är lite där man sätter relation till hur duktig man är.
Ja, dels det, och sen hur väl, vad du kan om det du håller på med. Om en nybörjare skulle få för sig att bestiga berg och inte kan någonting, då är det jättefarligt. För då har man inte liksom vant sig och du vet inte vilka faror som finns. Men ju mer du vet om någonting, ju mindre farligt är det.
Men vad är du rädd för själv?
Inte så mycket längre. Jag har varit rädd för väldigt många saker, men nu så är det så väl. Jag har umgått så mycket med rädsla, så det är liksom, det är en så naturlig del. Så det är inte rädsla för mig, är inget farligt. Det är bara en påminnelse om att nu är det viktigt. Nu måste du koncentrera dig.
Nu är det dags att tagga upp.
Inte tagga upp, för då kan man bli så här överspänd liksom, utan mer fokuserad.
Men finns det ingenting du är rädd för här i livet?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hade vi suttit här för några år sedan så hade jag radat upp en massa saker, men nu...
Men jag har sett att du är rädd för en grej.
Ja.
I en intervju.
Berätta.
Ja, men du är rädd för att ligga på din dödsbädd och säga att du inte har gjort det du ville.
Ja, men det är jag inte rädd för längre.
Nej. Har du gjort det du ville?
Ja. Om jag fick reda på att, ja men Andri, du kommer dö imorgon. Så säger jag, ja, okej. Okay. Jag har gjort mycket. Jag har haft ett fantastiskt liv. Det är okej.
Okay. Det är okej?
Okay. Ja.
Men hur har du kommit fram till det? Det måste du berätta.
Vadå, har jag kommit fram till det?
Ja, men det är ganska det är en ståndpunkt. Nej, jag tror okay. Det är väldigt få människor
Jaså?
Som har. Så ja, men alltså, som dagen efter så säger ja men du ska dö imorgon. Ja, vadå då? Ha.
Ja, men jag är inte rädd för döden.
Nej.
Är jag inte?
Du är inte rädd för döden?
Nej.
Nej. Hur blir man inte rädd för döden?
Det här, jag tror att det är någonting som har uppkommit genom åratal av meditation. Faktiskt. Att... Det är så självklart att döden är något som kommer hända alla. Varför gå omkring och vara rädd för det?
Ja, men det är ju läskigt.
Varför då?
Ja, men det, jag tycker det är skitäckligt.
Vad är det som är...
Ja, men alltså, jag kan inte säga att jag har dödsångest, men jag har ju träffat människor som absolut är skiträdda för att dö, som är alltså, väldigt mycket yngre än vad jag är.
Men jag undrar där om är det rädslan för...
Ja, men partiet är över.
Men det vet man ju inte. Eller jag tror att rädslan för att dö är rädslan för smärta. Och kanske att någon del av det som är jag kommer försvinna. Men jag tror inte att jag kommer försvinna.
Okej, okay, vad händer då?
Det blir en del av allting annat igen.
Ja, kan du utveckla det lite?
Nej, det kan jag inte.
Ja, men så är det, ibland tänker jag så här att är det ett sätt att hantera döden som du säger? Det finns många andra sätt att hantera döden, alltså människor tror om livet efter eller självandring eller vad det nu är för någonting. Men all gudstro bygger ju på någonting, det är ju någonstans i botten för att man orkar inte ta in det här med döden för det är alldeles för jobbigt och så hittar man på ett sätt som gör att man, ja, man själen åker till himlen och där får man åka kring moln eller vad det nu än är. Det var ju många som har olika förklaringar.
Jag tror att jag valde för, kan det vara nu kanske inte, ja, men 10-tal år sedan när jag fridök som mest så insåg jag att jag stoppades hela tiden för att dyka djupare och insåg att jag var rädd för att dö. Och det vart en insikt. Och då uppkom en fråga i den insikten. Om jag är rädd för att dö, kan jag verkligen leva fullt ut? Och svaret på den frågan var nej.
Och sen
bestämde jag mig för att nej, jag ska inte vara rädd för att dö.
Okej. Okay.
För att det är som att leva hela livet, men du har handbromsen på. Du ligger helt enkelt och bromsar lite grann. För att det finns en rädsla som är så pass stor som ligger där bakom. Och det är ju det enda vi vet helt säkert. En lärare som brukar säga det. Det är bara två saker vi vet helt säkert i livet. Det är att vi kommer dö och vi måste betala skatt. Och de grejerna går inte att ändra på.
Men skatteflykt har jag hört talas, men dödsflykt har jag haft.
Ja, men dödsflykt kan säga att sluta vara rädd för den.
Ja.
Och det tror jag att du har ett val. Du föds inte med dödsrädsla. Det är något du lär dig på vägen. Jag vet inte vem som har lärt dig det.
Ja, men det är väl inte så konstigt. Det är ju hela ens uppväxt och ens
samhälle. Ja, men det är kanske någon slags ego-grej. Liksom. Du är rädd att det som är du ska försvinna. Vad är det som försvinner?
Nej, men jag tycker bara att det är så jäkla kul. Så jag vill fortsätta ha kul. Jag vill inte
jag med på. Alltså, det är ju samma med mig. Jag vill ju heller inte att det ska ta slut. För det finns väldigt mycket mer roligt att göra. Men samtidigt så är jag inte rädd för slutet. Jag tror man kan leva båda dem på en gång. Och jag tror att du kan leva bättre om du inte är rädd för det.
Ja, för jag tror ju att döden är som den är. Och det är inte det blir ingen själavandring eller något sånt där. Det är ju bara rullgar dina rättningar så är det svart. Kölsvart. Så. Det är precis som att du blir sövd på en... Ja, men du ska in på en operation.
Har du blivit det?
Ja, flera gånger. Ja. Det blir bara kolsvart.
Mm.
Grejen är att man vaknar upp igen.
Mm. Jag undrar om det kan ha något med kontrollbehov att göra. Att du liksom, det är den ultimata, släppa kontrollen.
Ja, det kan vara så. Men du, för man pratar ju alltid om att du har varit nära att dö när du gjorde ett världsrekordförsök.
Men och det
du
stämmer
säger,
inte.
Nej, och du nej. Säger bara att du svimmade bara. Men, men jag vet ju att du har ju egentligen gjort ett dyk som var betydligt mycket värre. Som jag har hört att du berättat om i Gullmarn.
Ja, ja, när jag fastnade i mörkret där nere.
Ja, kan du berätta lite om det?
Det var i träningen för ett 100 meters dyk. Och ingen annan hade gjort 100 meter innan, så det var väldigt, det var ett stort dyk. Och Gullmarn, Gullmarnsfjorden vid Lysekil, det är mörkt där.
Så avskallt?
Och kallt också. Ja, det börjar bli väldigt mörkt vid 50-60. Sen är det becksvart. Och det är på botten på 100. Från 70 till 100 kanske det är bara 4 grader. Och där fastnade jag på ett djupdyk, jag tror det var på 90-95 meter. För när jag skulle göra en disciplin som heter No Limit. När man dyker ner med vikt och sen dyker man upp med en luftsäck. Luftsäck precis som i Det stora blå. Men då hade den tvinnat sig runt repet längst ner. Och jag var fast där nere och fick lätt panik. Så jag lämnade den här luftsäcken och började dra mig upp i armarna. Och då var jag övertygad om att jag skulle dö. Därför att jag hade varit där för länge, jag behövde andas, jag hade ingen livlina. Det var mitt läskigaste dyk någonsin, men jag kom ju upp till ytan igen.
Du lyckades kontrollera dig själv där?
För
hade du fått panik där så hade väl syret tagit slut på nolltid?
Ja, det kan vara så, det vet man inte riktigt. Att om man får väldigt mycket panik i vattnet så sparar man ännu mer syre. Mm. Det finns fridykare som försöker dyka på det sättet att de andas ut och dyker ner. Därför att då får kroppen en sån här panik så att man verkligen sparar på syret. Och då fick jag mig också en tankeställare såklart, för då gick jag omkring sen efter det dyket och trodde att nu ska jag vara mer tacksam för att vara levande nu när jag varit, var jag nära döden eller vad hände egentligen? Och det var ju bara en jag fick ju bara panik.
Men liksom var det dagen efter så var det bara ner i vattnet igen?
Nej, jag fick lite en lungskada efter det dyket så jag fick vila någon vecka innan jag fick dyka igen.
Men du vågade på det igen?
Och, ja, såklart. Och bara gå. Men det var, då var det stort sett omöjligt att dyka. Därför att våra hjärnor är gjorda för att vara rädda för döden. Och vara rädda för oro och se upp för allting farligt. Så hjärnan tillät inte mig att dyka längre. Min kropp kan dyka jättedjupt, men hjärnan var bara, nej, det här är hemskt. Jag hatar det, vill inte fridyka längre. Så då gav jag upp ett tag.
Aha, vad gjorde du då? Eller hur kom du tillbaka?
Jag klättrade i berg istället. Och där stötte jag på en buddhistmunk som rådde mig åka på ett tystnadsretreat i 10 dagar för att få ordning på mina tankar. Det är ett slags, det kallas för vipassana. Det här var inte ett strikt vipassana, men det var en slags tyst retreat där man tyst i 10 dagar. Och du får självklart då inte ha mobiltelefon eller dator, du får inte träna, du får inte prata, inte skriva, inte läsa, inte lyssna på musik, inte något av det där. Och det är något av det bästa jag gjort.
Det var så fruktansvärt svårt.
Det var jättesvårt. Jag ville ge upp efter 2 dagar, för jag var så oerhört rastlös, tänkte att det här kan inte vara nyttigt. Att sitta still så här mycket. Och det som händer när man tar bort alla distraktioner och man möter det som finns kvar, och det är ju alla de här tankarna, alla mönster som man är van vid och sådär. Det är nästan som att tankarna är ett slags missbruk i sig. Vi tänker ju någonstans runt 90 000 tankar varje dag och 95% är samma som igår. Så vi har ju väldigt mycket mönster i våra hjärnor och då hör man ju de mönstren. Och det kan vara oerhört frustrerande att höra samma sak upprepas om igen. Så att, jag gav upp. Efter 2 dagar så pratade jag med en av munkarna där.
Pratade? Du bröt
ja,
liksom?
Ja, för att jag sa att jag vill inte vara kvar här längre. Jag måste ut härifrån och fixa lite grejer. Och den här munkan, jag minns det, han tittade på mig och så log han och så sa han: ju mer du vill fly, ju mer måste du stanna. Och
okay.
jag tänkte, jäkla munk. Det är lätt för honom att säga. Men jag visste att han hade rätt. Jag behövde stanna. Och ibland är det så, när det är som jobbigast så behöver vi stanna. Och ibland när vi har det som jobbigast så behöver vi bara lämna det. Men då och där var det mest rätt att stanna.
När kom liksom flippen över att du, man ska säga, att du kom över det här och tyckte att det är rätt okej var? Eller till och med
det tog 6-7 dagar faktiskt den första veckan var det jäkla kämpigt alltså. Och sen så där den sjunde dagen så hände det någonting i meditation när jag hittade en plats inuti där det var helt stilla. Där det var så lugnt och det var fantastiskt. Och insett att den där bär jag alltid med mig. Och sen dess har jag alltid haft den här platsen inuti där det är lugnt och stilla. Så att jag har aldrig riktigt blivit stressad. För jag vet att jag har alltid det där med mig.
Förlåt.
Och meditationen har jag alltid, det har funnits med mig sedan jag var väldigt ung. Jag tror jag började när jag var 15 år. Mental träning. Lars-Erik Unestål började jag med då när jag tävlade i klättring. Och ett intresse för en österländsk filosofi.
Men, alltså jag bara tänker, när jag tänker på detta så är det så här, var det inte oerhört tråkigt?
Jo men, så det är, jo det är klart det är tråkigt för du är så van att ha underhållning och så plötsligt ska du sitta och blunda och vara tyst 10 timmar om dagen. Och du ska inte liksom underhållas av dina tankar eller göra planer eller tänka på det förflutna.
Du får inte prata med dig själv eller?
Nej, det får man ju inte. Men det hände, jag pratade med en groda någon gång. Man ska ju städa och så satt en stor groda på toaletten så jag började prata med, eller viska lite med grodan. Man får inte störa de andra också, såklart.
Fick du något svar?
Nej.
Man
har ju svaren har man ju inom sig och det är det som händer när du tar bort allting att du kan börja lyssna på det du har inom dig. Det är inte tankar som kanske kommer från andra människor eller idéer om hur det borde vara.
Men om vi dyker tillbaka till vattnet, för det är någonting som jag är lite sugen på att få veta. För du gjorde ju sen då ett dyk som, där du slog världsrekord.
Mm. Och det var några år efter det här. Ja.
126 meter.
Mm.
Bara by the way, är det fortfarande världsrekordet?
Nej, det blir slaget. Nu är det 130 meter.
130 meter. Mm. Du, bara, jag tänkte bara så här, hur, om man dyker så djupt, så här, ja, men nu ska jag dyka 126 meter och så kommer man ner där och tänker man, ah, fan, en meter till.
127. Tyvärr går inte det.
Varför det?
För att du, när du bestämmer dig för att slå ett rekord eller om du ställer upp en fridykningstävling så är repet utmätt varje meter.
Mm-hmm.
Så de hänger bara ner det till det du säger dagen innan, jag tänker dyka så här djupt, då hänger de det på det djupet.
Ah, okay.
Och har du otur då, eller det är ju så en tävling är, så kommer en annan medtävlare och säger jag ska dyka en meter djupare och har lämnat in det dagen innan, så ser du det så här, jag kanske kommer ha världsrekordet i 5 minuter och sen kommer hon och tar en meter till.
Ah. Var det så?
Så kan hända, nej det gjorde du inte. Jag hade rekordet i 3-4 år tror jag. Och sen gjorde någon 127 meter. Och då, jag visste att jag kunde dyka djupare. Så jag dök till 130 3 gånger. Men jag svimmade varje gång på vägen upp.
Och har du gjort den där svimgrejen flera gånger alltså?
Mm.
Okej.
Okay. Mm.
Ja, för att det där man pratar om, det är ju det man kan se på alla möjliga filmer. Där när du
svimmar när folk
och de plockar upp dig och sådär. Så du har gjort om det där alltså?
Mm. Det är ju sånt som händer när man är nära gränsen.
Ja, det är
framförallt i fridykning. Och det är naturligt där. Och det är sånt som händer, det är därför alltid har säkerhetsdykare.
Men det man gör innan man gör ett sånt här försök har jag tänkt komma in på. För du, jag vet att du bland annat har pratat om när det gäller förberedelse och mat.
Mm, kosten är också jätteviktig.
Och du är lite sugen på att veta, vad är rätt kost, vad är fel kost och varför?
Mm. Så jag börjar med förberedelsemässigt så tror jag att jag hade nog aldrig klarat det där världsrekordet om jag inte hade varit på tyst retreat innan. Jag tror de mentala förberedelserna är det absolut viktigaste.
Okay.
Och sen fysiska förberedelser såklart, det är jättemycket träning bakom.
Mm.
Och kosten, jag är vegetarian
sen
15 år. Kött ligger kvar längre i magen och tar mer syre i nedbrytningen. Så du kan inte äta kött om du vill dyka riktigt djupt, det tror jag inte funkar bra. Sen är jag vegetarian av massa andra skäl. Både för hur man behandlar djur. För att det är liv. Och jag tycker man ska respektera levande liv. Och rent miljömässigt så är det inte.
Men vegetarian är väl liksom, det är väl en sak. Men som vegetarian kan du ju fortfarande sätta i dig massa grejer. Alltså, det kan vara allt från socker till alkohol till absolut. Kaffe.
Ja, nej, ska du, det gör man såklart inte innan fridyk. När du ska dyka riktigt djupt så vill du ha en ganska låg metabolism.
Är det, liksom, är det långt innan man sänker den metabolismen? Eller är det liksom dagen innan?
Nej, en månad innan ungefär.
Okej, och då vad äter, och då, du? Vad äter du då?
Det är snarare, vad äter jag inte? Ja, äter tyvärr inte måste då? Man ta bort kaffe.
Kaffe?
Och jag älskar kaffe. Ja. Så det är en oerhörd uppoffring att ta bort kaffet. Ingen kaffe, ingen socker, ingen vetemjöl. Ingenting som höjer din puls. Alla de tre höjer din puls.
Och vetemjöl, det där var intressant.
Ja, det är lika snabbt blodsockerpåslag som, inte som socker, men väldigt nära. Och vetemjöl är ju oftast vitt bröd, bullar, liksom sånt som är sött och ljust och i stort sett onyttigt. Så där hör ju pasta också väldigt högt blodsocker på slag.
För det där är ju intressant som du säger, alltså höjer din puls. Kan man också säga så att ja, men där är också bidragen till att du faktiskt ökar din stressnivå?
Jag vet inte om höjd puls och stressnivå har en relation. När du springer så får du också höjd puls, men du blir inte stressad.
Nej, men det är ju en annan sak. Du höjer pulsen för att du ska
Ja, men du kan ju testa, ni som lyssnar kan ju prova att trycka i dig en stor godispåse och kolla vad som händer med pulsen. Den kommer gå upp. Och när hjärtat slår snabbare så förbrukar du ju lite mer syre också.
Så det är ingen vetemjöl och så har du ingen kaffe, ingen alkohol?
Nej.
Är något annat?
Inget smånyttigt.
Är något annat?
Nej, det var nog det.
Det är de tre grejerna som du tar bort en månad innan du...
Ja, eller två till och med. Det jag skulle säga som en fridykning är, ju mer hälsosam och ju mer lycklig du är, ju djupare kommer du dyka.
Varför, vad har lycka med detta att göra?
Därför om du grunnar över någonting, eller om du är lite missbelåten, eller om du är irriterad, eller om du har haft ett liksom, jobbigt samtal innan, då kommer du absolut inte kunna dyka djupt. För allt det där kommer översättas i din prestation, och inte bara i fridykning, utan i alla andra sporter och i livet i stort.
Ja, för det kan man ju föra över till, ska jag prestera någonting på jobbet?
Absolut.
Och jag inte är lycklig?
Nej, då kommer du antagligen inte göra ditt bästa. Och sen tror jag det har med meningsfullhet också att göra. Det spelar en oerhört stor roll. Tycker du det är meningsfullt att dyka djupt? Så kommer det nog gå bättre om du tycker att det är helt meningslöst. Och samman på ditt jobb, tycker du att det känns meningsfullt att vara på jobbet, så kommer du prestera bättre.
Men som du skulle inte kunna vara, hur är det med stressig miljö innan du gör det här? Alltså måste du liksom ha en avskildhet och vara för dig själv och kanske inte vara en stressig, ja, men nu ska jag hitta på, nu är du inte i kontor. Alltså, men liksom den här stressiga miljöerna som finns i, ja, men i våra städer och så vidare.
Det är ju inga fridykningstävlingar som ligger nära stressiga städer. De är ju långt bort i havet.
Nej, men jag tänker att måste du under en period då verkligen som avskilja dig, bara vara i naturen och hålla dig borta?
Jag måste ju fridyka innan en tävling, så det finns ju inte chans att jag är i en stor stad, så att jag vet inte faktiskt. Och fridykning gör en ju väldigt lugn, alltså allt det du måste göra för att fridyka djupt kommer att göra dig lugn. Du måste göra yoga, du måste göra andningsövningar, du måste meditera eller jobba med ditt sinne på något sätt, och alla de sakerna gör dig lugn och ostressad.
Du, om vi tar oss ur det här djupet högt upp istället.
Okej, okay. Nu var du färdig.
Nu har vi pratat om det djupa, men jag tycker liksom att nu ger vi oss upp.
Det känns bra att vi håller oss vertikalt i alla fall.
Ja. Ja, men du har ju varit rätt mycket horisontellt också, jo, här, runt jorden eller vad man ska kalla det för. Men om man tänker så här, du var ju första kvinnan som klättrade Everest på nordsidan, stämmer va? Och tredje kvinna någonsin.
Precis.
Ja. Kan du bara beskriva lite på hur är det att befinna sig uppe på Everest, säg de här sista 1000 metrarna eller 700-800 metrarna. Hur känns det i kroppen?
Det är kallt. Det är väldigt, väldigt kallt. Vi gick upp en dag innan de flesta andra, för att av rena säkerhetsskäl, för att få berget för oss själva. Det är ofta, människor är den största säkerhetsrisken på Mount Everest.
Ja, för det vet jag att Fredrik Sträng också har sagt.
Ja, och sen kommer laviner. Ja, det är mest köer på sydsidan. På nordsidan var det inte så mycket folk. Och vi var där i stort sett helt själva, vilket var helt fantastiskt. Men jag hade planerat att gå upp utan syrgas först. Så om vi börjar vid 7500 meter så kom det en storm. Och det var jättekallt och jag förlorade känslan i fingrarna. Och då hade jag valet att antingen gå ner och avbryta det här försöket. fortsätta och kanske förlora fingrarna eller ta syrgas. Så jag tog syrgas och det var ett väldigt lätt beslut.
Det känns inte som ett nederlag.
Nej, det beror på att man väljer att se det. Och jag hade redan bestämt mig innan att jag tänker inte förlora någon kroppsdel i onödan.
Nej, det är ju
fingrar är väldigt bra, ja, att ha.
Ja. Ja. Men hur mår man där uppe?
Jag var väldigt lycklig. För att det var min barndomsdröm som jag befann mig mitt i. Och det var spännande också. För allt det där var ju helt nytt. Jag var där för första gången och jag var där med fantastiska människor. Så jag mådde bra, jag kände mig stark. Men det är väldigt kallt. Och där är det så att varje steg är viktigt. Därför att om du tar ett felsteg eller du liksom faller eller ett rep går av dig, det kan få sådana oändliga konsekvenser. Så att man befinner sig i ett otroligt fokus där man vet att varje steg är viktigt. Och så är det ju inte så ofta i livet. När du går i Göteborg så är liksom ett steg inte så viktigt. Men där är verkligen varje steg viktigt. Att det blir så bra som möjligt.
Vad händer i huvudet där? Liksom? För jag tänker mig som att det måste vara väldigt sådär. Liksom att...
Ja, du har ju syrebrist så du är lätt apatisk. Du kan inte lita på dina tankar riktigt. Så det bästa du kan göra är att bara gå och andas. Och se till att göra båda de sakerna så bra som möjligt.
Det är bara fokus på det?
Mm.
Det finns
och
inga andra.
Du kan titta på utsikten lite grann också.
Ja, ja. Och njuta lite.
Precis.
Ja. Men vad äter och dricker man då?
Där uppe så kan ju inte kroppen processa komplicerad mat. Så är du så enkelt som möjligt. Där är det tvärt emot fridykning. Socker, så mycket socker som möjligt. Så vitt ris åt vi och lite kex. Och man mådde illa efter varje tugga för kroppen. Den är inte så brydd med mat där. Den har ju fullt upp med att överleva. Och bryta ner maten liksom, det är inte så viktigt längre.
Det är inte prioriterat.
Nej. Så att man blir lite lätt illamående när man äter. Men du måste äta där för att du är mitt i ditt livs tuffaste prestation.
För man förbrukar ju fruktansvärt mycket energi.
Och jättemycket. Nu minns jag inte hur många kalorier det är. Men bara att sitta i ett tält på 8000 meter förbrukar du... Jag undrar om det inte är någonting uppåt 6000 kalorier eller något sånt där.
Bara på vara?
På vara, ja.
Hur har du rört dig?
Ja, och intressanta saker händer med pulsen också. Mm. Din vilopuls höjs och din maxpuls sänks.
Mm.
Så du har ett väldigt, väldigt litet pulsband där hjärtat jobbar. Så du kan sitta still och vara helt avslappnad och ha en puls på kanske 80-90. Så kroppen jobbar ju jättemycket. Det är ju inte meningen att vi ska vara där uppe, det måste ju sägas. Vi är inte gjorda för att vara där uppe.
Och där ska vi inte vara hur länge som helst heller?
Nej, det är ju inte nyttigt. Du bryts ner jättemycket. Muskler bryts ner och hjärnan bryts ner, hjärtat bryts ner i och med att det är så lite syre. Så det är bra att vara där så kort tid som möjligt.
Gick du ner någonting i vikt på det där?
Oj, jag gick ner 10 kilo.
Oj!
Ja, och det var säkert bara muskler för jag var så svag när jag kom ner. Jag tror faktiskt det tog 2 år att komma tillbaks till hur jag var innan. Inte tillbaks men framåt får man säga.
Hur viktigt det är, vi har varit inne på det här med teamet när vi pratade lite tidigare. Hur viktigt är teamet i en sån här
bestigning? Extremt viktigt. Det är hela upplevelsen.
Det är alltså
ett berg som man bestiger i en expedition. Jag minns sällan det var ett vackert berg. Det hade såna klippor och så där, utan hela präglingen av en expedition är helt beroende på vilket team jag var med i. Så jag kan se tillbaks på ett berg i Papua Nya Guinea som var helt fantastiskt. Bara för att jag hade världens bästa team. Vi blev så goda vänner, det var så roligt. Vi hade fantastisk sammanhållning. Och så kan jag se tillbaka på ett jättevackert berg i Alaska. Där det var med ett gäng machokillar som bara pratade amerikansk fotboll hela tiden. Och liksom skulle hävda sig mot varandra. Och det var mindre roligt. Och det berget var så här, nej, det var verkligen inte något av det. Det var inget fint berg. För att det blev präglat av teamet.
Hur väljer man sina teammedlemmar i en sån bestigning?
Jag valde att klättra med lokala organisationer i alla Seven Summits. För jag vill stötta dem. Och för att, dels för att det är en kulturell upplevelse som jag är intresserad av. Så jag hoppade på team utan att känna folk i alla expeditioner utom Mount Everest. Där kände jag dem jag klättrade med.
Vilka relationer får man till varandra?
Man lär verkligen känna varandra på expedition. Det är inga corona-avstånd där. Man är ju inom 5 meters radie från varandra nästan hela tiden. Ja, 10 ibland kanske.
Men man måste ju också, jag kan tänka mig att man inte på sitt även om man tycker att man är på sitt livs äventyr, så är ändå en sån ansträngning. För kanske man inte alltid är på sitt absolut bästa humör. Eller man liksom, man får fightas. Hur tar man hand om det? Eller är man alltid på sitt, är alla på sitt bästa humör?
Nej, såklart inte när det är jobbigt och sådär. Men då peppar man ju varandra.
Sliter på, kan det slita på relationer i en sån?
Det kan det säkert göra.
Du har inte upplevt det på
Nej. Men samtidigt så är det är en viktig relation man har där i teamet, för att man är ju varandras livförsäkring mer eller mindre. Det finns ju ingen räddningsteam, du kan ringa eller helikopter som kommer hämta dig om något går fel, utan då är det bara varandra som ni har att lita på. Och då är det viktigt att man tar beslut som kan röra liv och död i baslägret och inte när man befinner sig i en knivig situation på berget. Så man kanske behöver bestämma sig i baslägret att det viktigaste när vi bestiger det här berget är att alla kommer ner igen. Och det tar vi alla beslut ifrån.
Och om någon skulle säga till dig, ja, jag tycker det är viktigt, men här, alltså när du känner att du skulle känna att jag lirar inte riktigt med den här personen i det här teamet, vad skulle du göra då?
Då håller jag mig till de andra i teamet.
Men det är inte så att du skulle bli rädd och säga att den här personen vågar inte jag lita på?
Jo, och det har faktiskt hänt. Jag klättrade i Alaska igen, och så var det en äldre man med som hade hjärtproblem och lite knepig attityd till inställningen i berget och inte gjorde som alla andra och hade sin egen race och verkar lite vinglig, och det är aldrig bra, för att då kan de falla och så måste man själv vara beredd att falla åt andra hållet, eller då kan allt möjligt hända. Men sen fick han höghöjdssjuka och var tvungen att lämna berget, så att det löste sig per automatik att han inte var i teamet längre, men då höll jag hela tiden ett öga på honom. Det är en osäkerhet såklart.
Du, vad händer efter man har gjort en sån här grej som att ha bestigit Everest?
Det är såklart en otrolig lycka. Men det är också en väldigt tomhet efteråt. Är det, för att det är ju någonting du har sett dig fram emot i det här fallet i 20 år. Och som du har kämpat för, som var ditt stora mål. Och sen är det plötsligt borta. Det blir jättetomt efteråt. Och jag visste ju det, så har det varit hela mitt liv. Från olika tävlingar så vet jag att det blir en tomhet efter tävlingen. Och det har jag helt enkelt accepterat. Men efter Everest var det en enorm tomhet, för det är ett väldigt stort berg som lämnar en större tomhet efter sig.
Hur hanterar man det på bästa sätt?
Man låter det vara tomt. Jag tror inte man ska ha någon brådska med att fylla i eller lägga i nya saker där. Och det trodde jag först. Så jag hade bestämt mig för att vara med på VM i fridykning 3 månader senare. Jag har ingen bra idé.
Varför då?
Det gick inte att fridyka. Mina tankar var ju kvar på Mount Everest. Det var som att jag var tvådelad. Och jag hade inte riktigt smält Mount Everest eller hunnit reflektera över hela den upplevelsen. Och då kan man ju inte skicka ner kroppen och dyka djupt plötsligt. Det var en väldigt tudelad upplevelse.
En sak jag funderar på är ju, ni har upplevt detta tillsammans som team, har varit i de här strapatserna också, den här glädjen.
Mm.
Och sen kommer du hem.
Mm.
Och vem delar du liksom?
Ja, det är faktiskt en väldigt ensam upplevelse efter att ha gjort en sån strapats eller expedition. Därför att det är ingen här hemma som förstår vad vi varit med om, förutom de andra som var med i expeditionen. Så vi höll kontakten väldigt länge. För att reflektera och för att prata om allt som hände.
För det tycker jag, man själv har varit med om någonting som ingen annan har varit med om, som är fantastiskt.
Mm. Och det är sånt man får acceptera. Helt enkelt. Det är ingen annan som kommer förstå. Du har varit med om något som ingen...
Hur jobbigt är det?
Det var det. Det är inte så jobbigt.
Det är inte så farligt?
Nej.
Och sen har du nämnt att du klättrade ju Seven Summits, alltså det är det högsta berget i varje kontinent. På varje kontinent, va?
Ja, precis.
Ja. Då kommer man ju till de här vanliga frågorna. Vilket berg var roligast och vilket var tuffast?
Det är samma sak. Ja. Roligast och tuffast. Everest såklart, det är högst.
Ja.
Det är väldigt, väldigt högt. Det är kallt. Det är som att vara i en helt annan värld.
Vem vet, vilket berg är tvåa efter Everest med nästa kontinent? Så
att Aconcagua i Argentina, det är knappt 7000 meter. Så det är inte alls, det är långt ifrån lika högt. Höjden på Mount Everest gör att det är tufft.
Det är de här sista 1800 meterna.
Verkligen, det är väldigt stor skillnad. Antarktis var också väldigt tufft. Mount Vinson, därför att jag hade luftvägsinfektion. Men valde att fortsätta. Även fast jag var lite sjuk. För att det är ett så dyrt berg. Det kostar 40 000 euro.
Oj.
Så det är ju liksom inget... Det är inte råd att åka dit igen. Nej. Så det var nästan...
Det är inget
nej, gud nej.
Hur tar man sig dit överhuvudtaget?
Ja, det är en lång resa. Först för att komma ner till Eldslandet, Patagonien, där man flyger ifrån. Nästan Eldslandet. Punta Arenas. Och där tar ett ryskt fraktflyg. En slags väldigt skumt flygplan som kan landa på glaciär. Och kan bara vara där i några timmar, för annars så fryser planet fast och sen måste det flyga vidare. Så man behöver ett väderfönster för att kunna flyga. Så det var långt och dyrt att ta sig dit. Men förutom det var det berget jag nämnde innan, Karstens pyramid i Papua Nya Guinea. Där man måste vandra in genom djungeln i nästan 2 veckor för att komma fram till berget. Och det var en oerhört mäktig upplevelse. Därför att vi var så långt ifrån all civilisation. Inga andra turister, bara det här lilla teamet. Och lokalbefolkningen som vi lärde känna. De pratade inte engelska, men de gick barfota. Guide oss igenom den här djungeln, det var fantastiskt.
Ja, det kan jag tänka mig. Många tror jag kan relatera till det högsta berget i Afrika, Kilimanjaro.
Just det. Mm.
Det var kanske det berget som är enklast inom citationstecken att ta sig upp på. I alla fall ur klättringsperspektiv.
Ja, det är i stort sett bara vandring. Det är nog, ibland måste du ta hjälp av händer och knän också. 6 dagar upp, 1 dag ner gör man det helst på. Jag har varit där 9 gånger.
9 gånger på toppen?
Jag har guidat Kilimanjaro, men gör det inte längre.
Vad är utmaningen för en vanliga dödliga? För det är ju rätt många människor som säger att dit skulle jag tänka mig.
Utmaningen är att hålla tillbaks.
Hur då?
Därför att om du tar i, så fort du blir... om du tar i mer än vanligt, och det är svårt att säga. Om du tar ut dig så kommer du få höghöjdssjuka. Du kommer må dåligt. Så det handlar väldigt mycket om att hålla tillbaks hela vägen tills du nått toppen. Sen när du är på väg ner, då kan du släppa på.
Alltså att gå tillräckligt långsamt.
Gå långsamt, precis. Att din puls aldrig går upp. Så till att du äter bra, så att du dricker mycket vatten, och så andningen är superviktig. Det jag har sett de flesta misslyckas på Kilimanjaro och är så här: det här känns ju lätt, jag går lite snabbare. Jag kan bära mer i min ryggsäck. Jag vägrar lämna min ryggsäck. De får höghöjdssjuka och måste gå ner.
Varför får man det? Är det för att man då har framkallat mjölksyra? Eller liksom att
nej,
man blir...
det som händer då är att akklimatiseringen hinner inte med. Du hinner inte bilda tillräckligt mycket röda blodkroppar, och hjärnan sväller ju på hög höjd. Och går du för snabbt och anstränger dig, så verkar det som att den sväller mer. Och det är det begynnande, första tecknet på höghöjdssjuka är oftast att du får huvudvärk och sen illamående, och så kan det bli värre om man fortsätter uppåt.
Men om du tar 6 dagar,
då är du ganska säker.
Klarar de flesta människorna
av det? Ja, skulle jag säga, 90% klarar det. Men sen kan du, det de flesta gör fel då, det är att de ser att det finns ju olika paket här på Kilimanjaro. Det här var ju hälften så dyrt, man gör på 4 dagar. Jag känner mig stark, vi köper 4-dagarspaketet. Och då kommer man må dåligt, du kommer inte kunna njuta av naturen, du kommer antagligen inte nå toppen, och sen måste du ändå köpa det dyrare paketet.
Väldigt dumt.
Väldigt
jag har hört några varianter, är att man kanske är iväg 2 veckor och att du först går upp på någonting som heter Mount Kenya. Något
jättebra
sånt där.
Idé. För att acklimatisera det. Och Mount Kenya är inte lika bestiget heller, så det är färre människor och inte så mycket skräp.
Hur högt är det?
5000 någonting. Jag vet faktiskt inte. 5 och 7 kanske. 6, 7.
Du är höga berg. Finns det några sådana här lockelser att bestiga en annan 8000 meter?
Ja, det finns många vackra berg kvar. Men apropå vackra berg, så var jag på ett av världens vackraste berg i höstas, Amadablam.
Var ligger det?
I Nepal. Det är ett sådant här berg som, du vet, som en barn ritar en teckning på, ett sådant här toppigt berg. Och varje gång jag har vandrat mycket i Nepal och så sett det här berget, så tänker jag, snart är det dags. Och sist jag var där så verkligen, nej, nu är det dags. Det var som att berget verkligen talade till mig. Ja, och det var en fantastisk, fantastisk expedition för i höstas.
Men det var ingen 8000 meter?
Nej, den är bara 6 och... någonting. Ja, 6-8 eller något sånt där.
Ja.
Men det var oerhört krävande. Brant och kallt var det.
K2, berget.
Nej, inte lockande alls. Jag har ingen lockelse åka till Pakistan. Därför att det är ett fientligt land, som jag ser det. Både mot klättrare och kvinnor. Så ingen lockelse åka dit. Och K2, jag tror att det är en dödsstatistik på 30%. Och även om jag inte är rädd för att dö, så vill jag hellre leva.
Där går gränsen.
Ja, där går gränsen.
Ja, för jag kan bara dra den parallellen till Fredrik Strange. Jag tror han har försökt 4 gånger.
Ja,
och misslyckats varje gång.
Ja, jag eller, absolut
inte. Eller bestämt sig för att avbryta det.
Mm. Ja, det är klokt av honom.
Ja. Du, det här med dyka och gå i berg. Det skulle man kunna sammanfatta kanske något ord som heter frihet.
Mm. Kan man göra.
Vad är frihet för dig?
Oj, oj, oj. Stora ämnen här. Frihet för mig är numera att inte behöva så mycket för att känna mig fri. Tidigare har jag definierat frihet som att jag måste kunna styra min egen tid. Jag vill helst inte vara i en relation. Jag vill inte ha ett hus med massa belåningar. Och om jag har alla de här sakerna, då är jag fri.
Eller inte ha
eller inte. Precis, om du behöver massa grejer för att vara fri, då är du ju inte fri på riktigt. Så om jag kan känna mig fri när jag sitter här och poddar med dig, om jag kan känna mig fri när jag går i Stockholm och har en fulltecknad kalender och massa lån att betala mig av, då är jag fri på riktigt. Så det är egentligen, frihet är en upplevelse, en intern upplevelse av vad frihet är för dig. Så ju mindre krav du har för att vara fri, ju mer fri är du, tror jag.
Mm, intressant. Mm. Kostar det något att vara fri? Och nu menar jag inte...
Ja, inte pengar.
Det kan ju vara pengar också. Pengar,
ja. Ja, visst, alltså, har du en viss ekonomisk trygghet, så är ju, det är en kostnad för frihet. Att inte behöva jobba. Eller som du säger, vissa har ju skaffat sig barn, skaffat sig lån, skaffat hus, och så måste de ha ett jobb för att ha råd att leva. Och jag har ju valt att inte ha det så. Men det kostar ju såklart trygghet. Jag tror trygghet och frihet, de är inte varandras motpoler, men ibland så får du släppa en del på tryggheten för att ha mera frihet. Eller inte trygghet egentligen, det är mer kontroll, menar jag. Ju mindre kontroll du känner att du behöver, ju mer frihet har du.
Kostar det även i kostar det relationer frihet?
Det beror nog på vad för slags relationer man pratar om. Vad är det för slags människor? Vissa människor vill inte ha relationer med sådana som vill ha mycket frihet. För de kanske vill ha, nej, jag måste ses varje vecka, jag måste ses, prata varje dag. Nej, inte så intressant.
Kan du, har du upplevt någon avundsjuka rent ut sagt? Att någon säger, men du som alltid är så fri. Jag är inte fri.
Nej, det har jag inte upplevt.
För jag tycker ibland får jag höra, jag har gjort rätt mycket grejer som kanske inte är, de är inte speciella så. På det sättet, men alltså, är helt avvikande. Men ändå på något sätt, man kanske har följt hjärtat mer än vad många andra har gjort. Och säger, men du vågar alltid göra såna här grejer.
Där sa du något. Det är nog en frihet att kunna följa hjärtat. Men det är en fin definition av frihet faktiskt.
För det där är ju, men då säger folk, men du vågar, är det finns det någonting med att våga vara fri?
Absolut. Jag tror det handlar en del om att släppa kontrollen.
Men jag tänker på...
Alltid finns en ovisshet i frihet. Man vet ju inte exakt vad som kommer hända. Det vet man ju inte ändå. Men att försöka hålla fast vid saker, det är ju motsatsen till att vara fri. Jag tror att frihet behöver mycket tillit i att våga vara fri.
För jag tänker på det med att det kan kosta i form av relationer. För det finns ju många människor som säger, men dig får jag ju, kan jag ju inte ha någon relation med, för du är ju borta hela tiden.
Ja, men då kanske inte du vill ha en relation med en människa som har den inställningen ändå.
Men det kräver ju någonting av, mig. Och då är vi kanske tillbaka till det med tryggheten.
Mm.
För det är ganska tryggt att ha många kompisar runt omkring. Som bryr sig om en och som...
Ja, eller som har en liknande livsstil som nu förstår varandra. Ja. Kanske grundläggande. Eller accepterar att du har valt det du gjort. Och stöttar dig i det snarare än att vara avundsjuk och gnällig.
en annan grej som jag funderar på, det är ju det här ordet passion.
Mm.
Vad är det för dig?
Och passion, energi. Precis samma som energi.
Det är precis samma som energi.
Ja. Eller att följa hjärtat. Jag tror passion kommer mer från hjärtat än från hjärnan.
Men det kan man ju säga så att det är ju som man skulle kunna beskriva det som att man brinner för någonting.
Mm.
Och då är det ju många som ställer sig frågan, hur hittar jag någonting för att brinna för?
Kan du hjälpa då? Ja, sluta titta på vad andra gör. För att det andra, du är ju inte andra människor. Jag tror inte, visst, du kan inspireras av andra. Men för att hitta din egen passion, det är ett äventyr i sig. Du kanske måste gå ut och testa och göra en massa saker för att veta vad din passion är. Jag tror inte du kan sätta dig hemma och säga så här, nu ska jag tänka fram min passion. Och så funderar jag, ett, är jag passionerad över fotboll? Nej. Är jag passionerad på tennis? Nej. Badminton? Ja, kanske. Alltså, du måste, jag tror inte passion är någonting som händer i huvudet, utan den där brinna. Jag tror att det är något, brinner du i ditt huvud för någonting eller brinner du liksom inne i bröstet? Det är som en mer känsla. Och känsla tror jag bara du kan hitta när du går ut och faktiskt gör någonting. Jag tror inte du kan tänka dig fram till, eller kanske att du kan tänka dig in i en situation där du hittar lite passion. Men jag tror att passion är mer en upplevelse, en action, än att någonting du resonerar dig fram till vad som borde vara en rimlig passion.
Det går liksom
inte. Nej, det går inte. Jag vet inte, passion, är det logiskt?
Nej, det låter ju väldigt ologiskt.
Ja, eller hur?
Jag upplever ju att om man frågar människor, vad brinner du för?
Mm.
Jag har ingen aning. Så.
Mm-hmm.
Tycker jag väldigt många säger. Jag har ingen aning. Jag skulle vilja brinna för något. Men gör inte det.
Det var intressant.
Ja. Mm. Och det var lite det som jag tänker på, att hur hittar man det här? Dels,
man hittar det genom att leta.
Man hittar det genom att leta.
Mm.
I sitt inre kanske.
Ja. Och lite utanför samtidigt.
Hur, om man nu har tänt den här brasan där då, hur underhåller du din passion? Eller är det den självunderhållande på något sätt? Bränslet åker in hela tiden. Finns ingen äng på det?
Nej, den är nog väldigt... Alltså den har man väl gett den tillräckligt med ved. Och den är... Den behöver egentligen inte någon ved för att brinna. Den är ganska självförvållad.
Den är själv... Det krävs inte en ny ved.
Mm.
Eller kan den gå förlorad någon gång?
Det kan brinna ut. Ja, absolut. Det kan det göra. Det finns ju fler. Det finns ingen regel som säger att du får bara ha en passion i livet.
Nej, men jag tänker på att tappar du lite passionen när du... När du hade gjort Everest och du kändes den här...
Nej, herregud, jag ville bara bestiga mer berg. Det var liksom, det fanns ingen slut på den, på bergspassionen, och den kommer nog inte ta slut. Däremot har jag nog hittat i fridykningen till exempel. Nu skulle jag ju tävlat idag, eller nu skulle jag tränat idag egentligen. Men det var ju mer en passion för havet, den här passionen för att se hur djupt jag kan dyka. Och pressa mig själv. Alltså, mitt ego behöver inte mera världsrekord. Jag är fullständigt nöjd med det jag har gjort. Det är mer en nyfikenhet som får mig att fortsätta. Och nyfikenheten är den största passionen. Och min nyfikenhet kan ju sätta liksom eld på massa andra saker. Som inte nödvändigtvis har med djupa dyk eller höga berg att göra.
Det här med att jämföra, för det blir väl lätt att man tänker, ja, men du har gått upp på det höga berget och sen har jag gått upp på det och jag har gått upp på 8 sådana berg. Hur blir man av med det där? Att hålla på att jämföra, för det känns lite grann som att det är lite ett tävlingssamhälle.
Ja,
om man,
precis.
Om jag sprang en maraton på 3:40, ja, men jag gjorde det, nästa gång ska jag göra det på 3:35, ja, men du gjorde det på 3:20, oj vad bra du är, och ja, men den är nästan lite, ibland kan det nästan bli lite så att man alltså,
nedvärderar sin egen prestation för att se vad andra gör. Ja, alltså. Visst. Och så är det ju, det skulle jag också kunna säga, Seven Summits är egentligen inget speciellt. Det är ju jättemånga som har gjort det, flera hundra. Och det är en kvinna som har bestigit alla 14 8000 meters berg, så det jag har gjort är ju ingenting. Det kan ju bara relateras till andra. Det är bara en som kan vara bäst i en grupp av människor på någonting. Så att, och det är jättesvårt att vara, när man måste relatera till andra människor på det sättet. För att då kan du ju inte kontrollera din prestation i och med att den är beroende av hur andra presterar. Så det är väldigt svårt att liksom sätta en siffra på sin prestation då, om man då vill vara bäst på någonting. Och då tror jag att det handlar bara rent av ego. Och då måste du gå in och fråga dig själv, vad är egot? Vad är det i mig som känner att det inte duger som det är?
Och är egot min passion? Är det,
ja, man då kan säga, ligger man risigt till.
Men det känns
om din
ju
passion är att föra ditt ego.
Ja, men det känns ju så att det är många som... Det tycker jag, att det finns nästan så att man känner att ja, men egot är ju liksom att...
Egot behöver ju bara bekräftelse hela tiden. Ja. Och det verkar vara väldigt slitigt att leva för det. Att få bekräftelse hela tiden.
Skapa stress.
Ja, det är absolut stressskapande.
Du lever ju lite ett sånt där, vad man kallar för nomadliv. Du är sällan hemma.
Ja, så brukar det vara i alla fall.
Ja, men just nu så är det ju exceptionella
tider. Sen så valde jag ju, jag älskar ju Göteborgs norra skärgård. Och sen var det något tillfälle när jag insåg att varje gång jag sätter mig på bussen härifrån så vill jag egentligen inte åka härifrån. För jag trivs så himla bra ute. Det är den vackraste platsen jag vet i hela världen. Och så fick jag insikten därifrån att här ska jag bo. Okej, jag måste bo nära havet, jag måste bo nära naturen. Och så letade jag efter mark, fanns ingen mark någonstans. Och så insåg jag att på en båt, då bor man ju ännu närmare naturen. Och så kom det direkt, så som hjärnan ska funka, så börjar hjärnan säga saker som att du kan ingenting om båtar. Du vet inte hur man ska göra, det är massa jobb att bo på en båt faktiskt och det finns inga båtplatser. Så hjärnan hittar på massa bortförklaringar till varför det inte kommer gå. Och då gäller det inte att lyssna för mycket på dem och så liksom hitta lösningar. Och så köpte jag en båt på Blocket och nu bor jag på en fantastisk båt vid havet. Nära, så nära naturen man bara kan komma.
Men berätta, vad är det för båt?
Det är en stålbåt. Katamaran med en liten hytt på 12x4 meter.
Är det typ husbåt eller?
Ja, men den har en motor så man kan tuffa omkring lite grann också. Och mitt mål med den är att få den självförsörjande så att den är helt och hållet miljövänlig. Så nästa projekt är solcellspaneler.
Men var den så där jättefin när du köpte den?
Nej, jag renoverade den från grunden. Så jag har nog rört varenda centimeter av den här båten. Jag har lagt min hand på allt. Och det var en passion jag inte visste jag skulle ha. Det här med att bygga och greja och renovera, det är jätteroligt. Och kunna någonting från att lära sig nytt. Alltså
det... Vad är det du har lärt dig?
Oj, kakla, elektricitet, lägga golv, sätta in kök... massa grejer, bottenfärg, sånt som jag inte hade en aning om innan.
Svetsa?
Jätteroligt. Svetsa, ja, det är roligt.
Har du lärt dig svetsa?
Ja, jag har lärt mig svetsa.
Är det svårt?
Nej, det är jättelätt.
Har du gick till kurs då? Så här, och...
Nej, det var en kompis som lärde mig.
Okej,
okay.
Ja. Vad spännande. Men
ja, det... men så apropå nomadliv. Ja. Jo, så att... jag tror att det är bra att ha en fast bas. Så är det på berg också. Basläget är väldigt viktigt. Det är där du återhämtar dig, där du har dina prylar, där du liksom har en... Så båten är min absolut bästa plats för återhämtning. Jag kan sakna den när jag är borta från den för att det är så himla lugnt och skönt där.
Men är det viktigt att man saknar någonting, den här fasta platsen, när man är borta? För jag har ju upplevt människor, själv när jag har rest under längre perioder, som känns som att, och de har varit ute då år och längre, att det blir en väldig rotlöshet, att man inte riktigt vet vad hemma är någonstans.
Ja, jag tror det. Ja, först var jag av den åsikten att man kan bära sitt hem med sig, man behöver liksom inte ha en fast punkt, men nu tror jag att det inte är bra att ha en fast punkt att komma tillbaka till då och då. Det finns något, och det är nog olika för alla tror jag, men en del av mänskligheten, den som inte var en jägare utan mer liksom bosatte sig. Man har det i sitt DNA att det är gott att ha en fast punkt att komma tillbaka till.
Hur länge är du...
Men jag kan ju också bli rastlös. Jag kan ju inte vara inne en hel dag. Nu har jag ju tack vare Douglas och vi är ute på mycket äventyr. Ute och går en massa.
Men hur stor del av ditt liv lever du på båten respektive ute och reser?
Och det varierar ju väldigt mycket. Det är ett litet liv innan och efter Douglas. Innan Douglas så reste jag extremt mycket. Mm. Jag var utomlands mycket mer än vad jag var i Sverige. Men nu med båten och med Douglas kan resa. Och det är också miljömedvetet val att jag inte vill göra lika många långa flygresor. Så jag kanske gör 3 längre resor om året. Några kortare i Norge och inom Sverige. Jag föreläser väldigt mycket när jag är hemma. Det är mina favoritjobb.
Var får Douglas bo någonstans när du är ute och reser?
Då är han hos mamma eller hos en kompis på öarna.
Någonting jag också funderar på, det här med frihet. Vi har varit inne på det här med också det nomadlivet och att du är ute och reser väldigt mycket. Alltså hur är det att ha nära relationer när man samtidigt vill ha den här friheten? Typ att vara sambo eller...
Ja, det beror väldigt mycket på personen i fråga. Om det också är en med nomadsjäl så går det alldeles utmärkt.
Man får vara 2 nomader helt enkelt.
Ja, och sen alltså det är mycket i relationer, det här med att man ska alltid vara tillsammans, man ska veta vad den andra gör, nästan som en ägandeform, det passar inte mig. Men om man båda tillåter varandra frihet och har en tillit i det, så tror jag att det går alldeles utmärkt.
För kan man ha starkare relation till friheten än vad man har till människor? Konstig fråga. Men jag funderar på det här liksom att, för det är ju på något sätt att om du, det är ändå så att du måste ändå inrätta dig efter en annan person. Även om ni har ett väldigt fritt förhållande.
Ja, det gör man ju.
Men på något sätt så måste man ju ändå göra det. För annars blir det ju liksom, blir det ju ingen tvåsamhet. Nej. Då blir det en ensamhet ändå.
Ja.
Men hur inkräktar det på friheten? Så att säga? Finns det en motsatsförhållande där?
Oj, oj, oj. Det var en bra fråga.
Eller att vara sambo?
Nej,
jag
tror inte att det är någon motsatsförhållande. Som sagt, det beror väldigt mycket på personen i fråga och vilka inställningar.
För någonstans måste du ju kompromissa då.
Ja, det är klart det blir. Eller att 2 världar möts.
Ja. På vilket håll man ser det ifrån.
Ja.
Du, men nu har du gjort en väldigt massa saker och nu har du skaffat dig en fast punkt på husbåten. Mera fast
flytande punkt.
Den flytande punkten, den kan ju alltid röra på sig, men det kanske inte är lika mycket som om du är ute och flyger. Men vad är dina drömmar framåt?
Oj, jag har massor.
Ja, berätta.
Det roligaste just nu är att undervisa i mental träning och meditation och andning. Så jag har börjat göra det på gym ute på öarna. Och det är oerhört givande och meningsfullt. Så det vill jag göra mer och kanske i större form. Jag och en kollega, Cecilia Duberg, vi har tysta retreat tillsammans.
Och ute på öarna?
Nej, vi har mest varit på spa hittills. Aha. Men vi kommer nog ha ute på öarna också i framtiden. Och ha mer utomlands, vad roligt. Och jag älskar att surfa. Jag har inte surfat på jättelänge. Så det är min dröm att få till någon surfresa snart. Bara för eget höga nöjes skull. Åka iväg och vågsurfa lite. Sen vill jag bestiga ett högt berg.
Som helst?
Nej, jag har ett berg i åtanke, men det tänker jag inte säga vilket.
Nej, det är hemligt. Ja. Okej. Ja.
Och spela gitarr. Jag vill lära mig spela gitarr.
Ja, vad roligt.
Ja, jätteroligt. Och sen, vi har en segelbåt med några kompisar. Jag skulle segla långt med den också. Det tillhör också drömmarna.
Vad härligt. Var är de 10 år?
Antagligen på husbåten i
på hälsa. Vad gör du då? Och vad
ingen
du liksom,
aning.
Vad tror du?
Jag tror och hoppas att jag hjälper människor till en mer meningsfull tillvaro genom någon slags mental utvecklingsträning.
Att utveckla andra.
Ja, precis. Alltså, jag har gjort så mycket för mig själv. Jag behöver inget mer för mig. Jag vill hellre dela med mig till andra. För mig är det mer givande att hålla en fridykningskurs än att sätta ett nytt rekord. Att dela allt som jag har fått, det vill jag ge vidare på något sätt. Och jag älskar havet. Så jag vill ge tillbaks till havet för allt som jag har fått. Så gärna utveckla. Vi håller på att dyka efter spöknät.
Spöknät, vad är det?
Spöknät som fiskebåtar och fiskare tappat i havet, som driver omkring, om hummertiner som ligger och fiskar och bara döda fisk. Det är väldigt lite fisk i havet. Så att vi behöver ju all levande fisk som finns kvar. Så det är ett gäng på hörnet som heter Divers Against Ghostnet som vi plockar upp.
Mm.
Så gärna fortsätta utveckla det och fortsätta rädda havet på något sätt.
Men jag
tänkte det känns att... viktigt. Om 10 år också.
Jättebra. Men jag tänkte att du skulle kunna som avrundning här, för det behöver vi göra så småningom här. Här och nu ge tillbaka lite.
Ja.
Ja,
visst.
För att vi pratade om elefanten i rummet, och det är ju faktiskt ändå så att man kan ju skoja om det, och man kan ju skoja om att det var orsaken till att vi faktiskt har den här prostunden som vi har haft, som jag tycker har varit fantastiskt. Men det är också så att det är också rätt många människor som är faktiskt oroliga.
Mm.
Det är många människor som på ett annat sätt faktiskt lider, antingen blir sjuka eller det kanske till och med någon anhörig som har dött eller som förlorar sitt jobb.
Precis.
Det är ju ändå det handlar inte bara om att förlora en inkomst, det handlar också om att förlora ett socialt sammanhang, som jag tror nästan är ännu värre, att man inte har ett jobb att gå till.
Säkert
om man kanske inte har just det sociala nätverket utanför jobbet.
Mm.
Så att många människor känner sig nog lite negativt eller vad ska jag säga, många människor känner sig ju att de kanske inte mår så bra och känner att det här är skitjobbigt.
Mm.
Har du några sådana här bästa tips för hur man kan tackla det när man känner sig på det sättet, och hur kan man hantera, för det är också en rädsla. Man kanske tillhör en riskgrupp och verkligen riktigt rädd för att bli sjuk. Du och jag kanske inte är så jätterädda för det. Det kan drabbas också, men det finns ju ändå sådana som det finns faktiskt en förhöjd risk att man kommer vara riktigt dåligt. Så hur kan man hantera hela det här?
Ja, det är lite olika tips till de olika grupperna.
Ja, men
faktiskt.
Ja, vad bra.
Först till alla de som är oroliga. Mm. Jag pratade precis med min kompis Cecilia Duberg som är psykolog och liksom forskat en massa på det här som händer under pandemier. Och det visar sig att läsa media och underhålla sig med all skräckstatistik och skräckhistorier, det är farligare än själva pandemin i sig. Så man ska undvika och titta på nyheterna hela tiden och läsa skräpmedia som Aftonbladet och Expressen som bara blåser upp allting.
Det måste jag bara flika in en sak. Ja. Jag, precis så kände jag.
Mm.
Första veckan.
Okay.
Och så stängde jag av alla nyhetsflashar.
Ja.
Och så gjorde jag en nyhetsdiet.
Okay.
Jag fick bara läsa nyheterna på morgon, på lunchen och på kvällen. Sen filmar man ju ändå intravenöst eftersom man jobbar och man pratar med människor.
Precis.
Men det är inte samma sak.
Mm. Men på morgonen tror jag det är allra viktigast att undvika dem.
Ja.
För att då följer du det med dig hela dagen. Så kanske om du måste läsa eller kolla på nyheten, om det är någon slags inneboende behov du har, så gör det efter lunch när du har ätit och är lite nöjd och sådär. Så du inte är hungrig och irriterad och kollar på nyheter, för det är ingen bra kombination.
Grymt bra tips.
Mm. Så gör det senare på dagen. Mm. Och sen om du känner att du har mycket oro och hela tiden tänker på corona och orolig. Oro är inte heller bra för immunförsvaret. Så det kommer bara göra det större chans att du faktiskt drar på dig någonting. Och då tänker jag att det är bättre att ha, kanske att du tar och oroar dig, skjuter dig fram all oro till 5. Och så oroar dig i 10 minuter hjärnet 5-5:10.
Så man gör så?
Ja, varför inte? Så du märker att nu börjar jag oroa mig. Nej, just det, jag får oroa mig först 5. Och så slutar du oroa dig. Och så gör någonting. Jag tror inte det är nyttigt att sitta hemma och så kolla på Netflix istället för att tänka eller istället för att läsa. Utan du kan hitta någon utbildning online. Du kan gå ut och gå. Prata med människor. Be om hjälp. Tror jag är bättre än att sitta hemma och liksom gnaga på vad heter det, nagelbanden eller fingrarna. Oftast är det när vi gör någon form av action för oss att må bättre, att röra på oss. Träning är ju fantastiskt för immunförsvaret. Så antingen du gör någon hemmaträning, finns massa gratisprogram, gå ut och gå i naturen är det allra bästa du kan göra. Vi behöver naturen mer än någonsin, och naturen behöver oss. Man kan gå och samla skräp eller göra någonting meningsfullt när man ändå är ute. Så röra på sig är jätteviktigt. Och så kan man se till sina andningsvanor. Andas genom näsan och ha en lite längre utandning, så kommer man bli naturligt lugnare och mindre orolig. Tack vare andningen.
Naturen är också ett bra tips.
Naturen är absolut bästa. Den är ju som allra vackrast just nu. Så det är jättebra att vara ute. Och kanske till och med för riskgruppen. Att de vågar sig ut i naturen. Den är ju inte avstängd och där förhållandevis säkert att vara.
Fantastiskt bra tips som en avrundning. Jag tror att det här var jättebra. Jag tror att jag tycker att det är viktigt att man tar med sig någonting utav allt det här som du också har pratat om, just det här med att det här mindsetet och det sättet som du har pratat om, både lycka och,
ja, och sen,
gå på berg, att det liksom att man faktiskt kan plocka med sig saker och ting.
Ja, och det är en till viktig grej där, är ju förberedelser, alltså att göra allt du kan för att undvika att det kommer gå fel. Som i bergen är ju förberedelserna är ju A och O, och samma i fridykning, och det kan man göra även i dessa coronatider, alltså förbereda dig själv, göra dig själv så stark som möjligt och göra allt du kan för att inte bli sjuk. För då har du i alla fall gjort allt du kan för att inte bli sjuk. Då slipper du oroa dig.
Eller kanske göra allt man kan för att vara så förberedd när det här är över.
Det också. Precis, för det kommer ju ta slut. Ja.
Fantastiskt bra. Nu har vi suttit här och tjötat i nästan 2 timmar.
Oj, jesus. Ja,
eller hur? Hur har det känns?
Det känns som det gick väldigt snabbt.
Ja. Känns det för att vi har fått med det du skulle vilja...
Oj, ja, men det var väldigt spännande ämnen som vi snöade in på, tycker jag. Jätteroligt, annorlunda.
Ja, men jag tycker det också var fantastiskt roligt att få prata med dig. Du, ja, men om du skulle välja någon annan här då som du tycker att jag borde bjuda in till den här podden.
Cecilia Duberg.
Cecilia?
Duberg, hon är psykolog och hälsopsykolog kan man säga.
Hälsopsykolog?
Ja, fantastiskt duktig. Hon har skrivit 2 böcker, Lejonagendan är den första, kan jag verkligen rekommendera. En av mina favoritböcker. Hon håller på att skriva en tredje nu som är väldigt spännande.
Och det är någon som finns här i Göteborg?
Hon bor i Örebro och Stockholm. Så då kanske du måste åka dit igen.
Det är just det. Vi pratade ju så innan på den här att jag hade varit i Stockholm. Och ska åka till Stockholm igen. Så att, visst, det ska jag faktiskt göra. Om man skulle vilja följa dig och se vad du gör och vad du kommer att göra framöver och jag vet att du har inte pratat om all din fotning och alla de här grejerna.
Nej, jag är väldigt intresserad av. Ja. Jag har ju turen att vara på väldigt vackra platser, så jag fotograferar väldigt mycket.
Ja, jag kan ju personligen rekommendera ditt Instagram.
Tack så mycket.
Och din fina webbsida.
Tack.
Men om man så att säga, man vill följa dig.
Anneli Adventures heter jag på Instagram och Facebook. Ja. Och min hemsida är annelipompe.com.
Perfekt. Och där hittar man också om man skulle vilja komma i kontakt
med dig. Om man vill följa med på expedition eller komma på ett tyst retreat eller säga hej.
Eller säga hej. Ja. Ja. Ja, det kan man också få
göra.
Ja, men det är fantastiskt bra. Ja. Anneli Pompe, ett jättestort tack att du ville vara med på den.
Tack själv, det var jätteroligt.
Ja, vad härligt. Mm. Hoppas du gillar det här avsnittet. Tycker du det var riktigt bra? Ja, då får du gärna gå in och dela, skriva en rad på sociala medier eller till och med rekommendera podden i iTunes. Nästa avsnitt, det kommer att handla om fokus. Du kommer få träffa Kristina Bengtsson som hjälper många av världens största industriledare att hålla ordning på tankarna. Kristina är världsmästare i gevärsskytte och vet hur man mäckar med ett JAS 39 Gripenplan. Till dess så vet du exakt vad du gör. Just det, du slänger undan mobilen, sätter dig i lugn och ro med en vän. Andas in genom näsan. Ut genom munnen. Och fokusera på vad hon eller han har att säga. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.